I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad sa du? Det är vår i luften ute och ett stort tack till alla er som ger mig så fin respons till podden. Jag vill även gratta och tala om att podcasten faktiskt har hållit på i ett år redan. Och dagens gäst är en passionerad kvinna med många års erfarenhet inom inte bara skönhetsbranschen utan kan en hel del om hälsa överlag. Med en bakgrund inom kropp och hälsa så känns det extra bra att bjuda in dagens gäst Irene von Aronet, vd för Anne-Marie Börlind. Det finns mycket att prata om när det kommer till skönhet och hudvård. Bland annat så kommer vi att ta upp solskydd, vatten, vi kommer att prata om problemhy och okunskap. Hoppas ni får en informativ lyssning. Irene von Aronet, välkommen.
Tack så mycket.
Känns det bra att vara i Stockholm idag?
Absolut.
Välkommen dit.
Här ute i Kista också är fint. Solen skiner, det är ljuvlig vår och allt det där.
Visst är det ett fint hotell? Ja, visst är det ett fint hotell?
Ja, mycket.
Jag är ju väldigt nyfiken på Anne-Marie Börlind, märket som du jobbar för. Vad har du för roll i bolaget?
Jag är vd. Jag äger mitt bolag som heter Nature Treats. Egentligen. Och det är alltså en tanke med att naturen behandlar oss på olika sätt. Jag är distributör för Anne-Marie Börlind i Sverige och i Norge. Vilket innebär att för Anne-Marie Börlind är ett tyskt varumärke. Så vi importerar produkterna från Tyskland hit till Sverige. Och sen distribuerar vi det ut till olika återförsäljare då i både i Sverige och i Norge. Och det är allt ifrån hälsobutiker, till hudterapeuter och till många olika nätbutiker både inom skönhet och även apotek som har börjat intressera sig väldigt mycket just för naturlig och ekologisk hudvård.
Skulle du säga att ni är en av de bästa på marknaden när det kommer till naturlig hudvård?
Ja, det skulle jag vilja säga att vi gör, för vi är ju i alla de kanaler där Börlind säljs så är vi ju klassade som ett premium brand. Och Börlind har också fyller faktiskt som varumärke fyller Börlind 60 år i år.
Wow.
Och grundades alltså 1959. Och man har en egen forsknings- och utvecklingsavdelning som gör också att man har jobbat oerhört intensivt med egen forskning men också med forskarkollegor världen över. Man jobbar med botaniker som lever på olika platser runt jordklotet för att lära sig mer om växter och örter och hur deras funktion i allt ifrån mat men framförallt då hur man i ursprungsbefolkningar och annat använder växter och örter för att behandla huden. För det gör man väldigt ofta där. Och skaffat sig ett oerhört nätverk för kompetens när det gäller just örter och växter som är basen i hela Börlinds produkter kan man säga, hela produktfilosofin så är det. Så att det gör också att genom de här åren så har man skaffat sig en stor erfarenhet av att göra hudvård på ett professionellt och väldigt bra sätt som gör också att krämer och annat sånt här kan tävla i känsla och utformning och effekt liksom, med väldigt mycket av andra av de så kallade fina kosmetikvarumärkena också. Mm.
Det är en djup grund i det här och det är det jag kan uppskatta.
Ja, det är det. Och det kommer sig ju utav att Ann-Marie Lindner som grundade Berlin en gång i tiden, hon hade som ung väldigt svår akne. Mm. Och det gjorde att hon försökte alla då tillbudstående medel för att bota sin akne. Och det var allt ifrån skrapningar, syrabehandlingar, medicinska, olika typer av medicinska kurer som hon gjorde. Och alla sa att det här kommer att gå över, det kommer att gå över. Men det gjorde aldrig det, utan det kom tillbaka hela tiden. Sen träffade hon på en kvinna och fick tillgång till litteratur om vad örter kunde göra för någonting för huden. Och den här kvinnan sa att jag kan hjälpa dig med din akne. Så att där först, och då var hon någonstans nästan närmare 30 år, som hon då först blev av med sin akne, och då skolade hon om sig till kosmetolog, för det här betydde så mycket för henne. Och sen började hon tillverka sina egna krämer. Men då bodde hon i Östtyskland och på den tiden var det ju väldigt kommunistiskt, så att hon blev framgångsrik, för hon behandlade folk, hon åkte ut och hade sina salonger på olika kurorter ute vid Östersjöns kust och annat sånt där. Men och blev framgångsrik som sagt var och fick väldigt bra resultat utav sina produkter. Men då hotade ju staten att konfiskera all egendom.
Okay.
Och blev utsatt för ganska kraftfulla hot, så att hon flydde med sin familj då under väldigt dramatiska förhållanden till väst. Och då slog hon sig ner i, hamnade hon så småningom nere i Schwarzwald, den här sydvästra delen utav Tyskland som ligger nära den schweiziska gränsen, och där i där fortfarande alla kurorter ligger som ett litet pärlband. Och där dit kom hon fattig och utan någonting, och sen så behövde hon då kontakt med någon som kunde göra örtextrakten åt henne. För recepturen satt i huvudet på henne. Och då träffade hon på en apotekare där som hette Börner, Hermann Börner. Och så småningom slog sig de här två familjerna ihop och bildade varumärket Börlind, alltså Börner och Lindner.
Ja.
Och på den vägen är det sedan. Och han hade dessutom också då fem stycken sådana här reformhausbutiker, alltså hälsobutiker i Tyskland. Och där lät han henne då stå och demonstrera sina hudvårdsprodukter, göra hudanalyser på kunder som kom in och kunde tala om vilka hudvårdsprodukter de behövde. Och redan där så etablerades hela den grundfilosofin hos Berlin som vi kallar för systemhudvård, där man har identifierat sin hudålder och sin hudtyp, och utifrån det så har man en serie produkter som man sköter om huden med varje dag. Och just det här med ungdomshy och akne, finnar, blämmor, problematisk hy, det var vad hon började med. Så det är liksom grundbulten i hela Berlins varumärke, kan man säga. Och på den vägen är det sen, så det har utvecklats då med både sortiment och annat också. Men det gjorde också att hälsobutikerna hade en alldeles exklusiv rätt att sälja Börlind i Tyskland från början. För hon sa att de hjälpte mig när jag hade det svårt. Och därför ska de, bara de, få sälja mina produkter.
Mm.
Och det var någonting som hon levde med väldigt länge. Hon blev 96 år och dog för ett par år sedan och var oerhört vital och en oerhört reklampelare för varumärket i hela sitt liv. Hon älskade kryssningar. Och hon var på en kryssning på Nya Zeeland, 96 år gammal, och tyckte att livet var alldeles underbart och hade alltid en väska med sina varuprover, gick fram och tittade på folk och klämde på dem och kände på dem, ja, ni har fin hy och sådär, men kanske lite problem, ni är lite torr där och så här, varsågod, här är ett varuprov. Så hon var liksom en
härlig kvinna,
en ambassadör i hela sitt liv för hudvården.
Och verkligen så här en egen influencer.
Ja, verkligen. verkligen.
Så, som man nu kallar det idag, så fint.
Ja, ja, precis. Och det här som hon utvecklade då, som hon alltid har kallat för systemhudvård, det har hon också fått väldigt många priser för internationellt och även inom Europa. Det kallar man ju idag oftast då för att man skaffar sig en hudvårdsritual.
Just det.
Där man har olika saker som samverkar och förstärker effekten av varandra. Mm. Men det hade hon redan från början för 60 år sedan. Så man kan säga att hon både var en pionjär och en visionär över hudvård och hur den ska bedrivas. Och sen har ju företaget växt väldigt mycket då. Så idag finns ju Berlin i 38 länder världen över. Och har en egen forsknings- och utvecklingsavdelning som har drivits under väldigt många år också. Så att det är tryggt, det är ett bra varumärke, det finns dokumentation att produkterna verkligen är effektiva, att de är hudvänliga. Och man har gått också över, ska vi säga, den här naturliga gränsen. Man kan göra fantastiska oljor och annat utav att bara pressa växterna. Men i Berlins fall så går man ännu ett steg längre där man vill utvinna de aktiva komponenterna ur örter och växter för att få en bra effekt på huden. Så att det är där jag menar man ligger i framkant lite grann, så är det inte bara växter och oljor utan det är även molekyler som man vill ha för att få effekt.
Och det är här vi pratar om kemin.
Ja, precis.
Den
ja.
Naturliga kemin.
Ja.
Inte, som vi pratade om innan vi sätter igång här, så pratade vi om vad kemi egentligen är och den här rädslan för kemikalier. Kan du inte ta det igen?
Jo, det är ju så att jag anser att det beror väldigt mycket på okunskap. Därför att allting vad vi gör i livet, både vad vi äter, vad vi har på huden, hur saker och ting fungerar och hänger ihop, när vi utvecklar kläder, när vi gör vad som helst, så här, allting handlar om kemi. Och allting klassificeras också som olika typer av kemikalier som man behöver för att kunna åstadkomma någonting. Mm. Och de här olika enheterna, det är ju en ört eller en växt har massor med kemikalier i sig för att beroende på att de är just örter och växter och har olika egenskaper. Och det här använder man också när man gör hudvård. Men det använder vi också när vi gör mat och när vi, till exempel att vara en stjärnkock idag, är ju väldigt stor del att vara kemist. Mm. Därför att man försöker hitta olika umami, olika smaker, olika egenskaper. Man vill bränna vissa saker för att få fram en speciell smak och annat. Och det är precis samma sak med hudvård.
Ja, och det är jättekul att du tar upp det där, för att en av mina största inspirationskällor är just kockyrket.
Mm.
Jag sitter ofta och kollar för att de är också så här passionerade som en annan är. För att så som en hudvårds, eller någon som håller på med hudvård, sitter också och kollar på samma sätt. Passionerat in i hudvården. Man känner, man klämmer. Det gör vi också som frisörer. Så här passionerat sitter vi och kollar på håret och vi studerar hårbotten.
Mm.
Det är samma sak.
Men det är samma sak när ni jobbar med färger till exempel. Det är också olika kemikalier.
Mm.
Och de kan vara både komma ifrån ett naturligt ursprung, men de kan också komma ifrån syntetiska ursprung. Alltså helt skapat i på olika sätt. Och alla har olika egenskaper. Men allt vad vi gör och omges med och stoppar i oss och har på oss är kemi.
Mm. Jag brukar också säga, eftersom podden handlar om kroppen som helhet, så brukar jag säga att det är bra att vara analytisk, eller att man synar det man hör. Vi pratade även om just vad media, och att vi har fått den här exponeringen från ja, men vi har tillgång, vi har mycket, mycket snabbare tillgång, och vi får reda på väldigt mycket genom Google och så vidare. Och att man då ser kemi och kemikalier som någonting negativt.
Ja, det har ju fått den utvecklingen därför att, och det, som jag sa tidigare, att det beror väldigt mycket på okunskap. Och det som, att vara källkritisk är ju en av de viktigaste egenskaperna man kan ha idag, när vi hela tiden bombarderas med olika typer av informationer och alternativa fakta, fake news och annat sånt här. Och det ser vi ju väldigt mycket just inom hudvård.
Mm.
Och att det är så många som tycker någonting. Och så så säger man det och så har man massor med följare och så helt plötsligt så vandrar det vidare och så blir det en sanning. Precis. Men ofta kan man se att det beror väldigt mycket på okunskap och mera på tyckande innan det helt plötsligt kommer ut. Och att man har en sån oerhörd makt också när man är influencer eller bloggare eller någonting annat, så är det oerhört viktigt att vara källkritisk när man för sina budskap vidare, både positiva och negativa sådana.
Det stämmer. Väldigt klokt sagt. Jag tänker på mineralrikt källvatten och inga mineraloljor. Det reagerade jag på, att det stod på er hemsida att det är inga mineraloljor. Varför det?
Mineralolja är beteckningen på en fettbas som kommer med sitt ursprung ur petroleum, alltså vanlig olja. Det är en restprodukt som bildas när man renar den svarta oljan för att göra den till bränsle, till bilar och mycket, mycket annat. Så det är en, ska man kalla det för en bergart, en produkt som är som man kan tro att det är en väldigt bra sak.
Ja,
men för oss som arbetar då med, och det är det på sätt och vis, det är som jag säger, det finns inget svart eller vitt. Men mineralolja har ursprung petroleum. Och det är ingenting som vi varken äter eller som vi smörjer på oss frivilligt. Och det gör då att vi anser att det är inte någonting som bör vara en grund i hudvårdsprodukter i allmänhet. Men det kan fylla en väldigt bra funktion i till exempel som bas i en hudvårdsprodukt. Då heter det ofta paraffin eller vaselin när det kommer i hudvård. Och om man till exempel har råkat ut för en svåra brännskador eller någonting annat, som man har behovet av att ha ett totalt täckande, isolerande skydd på huden, så kan en mineraloljebaserad skydd fungera väldigt bra, för att det är helt sterilt, innehåller inga aktiva komponenter, inga ämnen som kan störa huden på något vis. Så då fyller det absolut en funktion. Men att använda det i sin dagliga hudvård, en helt steril kroppsfrämmande produkt som har sitt ursprung i petroleum, det är ingenting som vi tycker är bra. Sen finns det som alltid två olika skolor.
Såklart.
Andra tycker att det här är jättebra, för det är både billigt, det är sterilt, det har inga störande egenskaper, det är jätteenkelt att göra hudvårdsprodukter utav mineralolja just därför. Så att det ska man inte blanda ihop med mineraler, för mineraler är näringsämnen, så det är någonting helt annat än det här mineraloljan.
Men då tar vi det igen, mineralrikt källvatten.
Ja.
Är det det ni har ett eget?
Vi har ett eget källvatten i Ann-Marie Börlins produkter, och det var just anledningen till att Ann-Marie Linner slog sig ner där hon gjorde. De förvärvade en tomt med tiden där nere, och där det fanns en djupvattenskälla. Och i Tyskland och i överhuvudtaget i Europa, man kan titta på även i Ungern och Tjeckoslovakien och på många andra Tjeckien och Slovakien som det heter idag, så finns det väldigt många kurorter. Och där byggde man ju, det är ju grunden till det vi idag kallar för spa. Det betyder ju sana parago, alltså hälsa genom vatten. Och där betyder vatten oerhört mycket för hälsan. I Tyskland kan du fortfarande när du är sjuk, så kan du bli remitterad till att vistas på speciella kurorter beroende på mineralsammansättningen i vattnet som finns där. Så att om du till exempel har magproblem så är det en typ av kurort, och har du njurproblem så är det en annan kurort, för de har andra mineraler i vattnet där. Och just i Börlins fall så har man en källa som, där man tar upp vatten från 164 meters djup, totalt opåverkat utav miljöföroreningar och mycket annat sånt. Och det är väldigt mineralrikt. Det innehåller väldigt mycket kalcium, det innehåller kalium, det innehåller magnesium, det innehåller mycket annat. Så det är ett väldigt aktivt vatten. Och det gör också då att Börlins specialitet är ju hudvård för, kan man säga, kvinnor 30 plus med lite anti-aging faktorer. Man behöver normalisera hudens funktion på mycket annat genom det här mineralrika vattnet. Och då är det så specifikt att i vår hudvårdsserie som är för känslig hy så kan man inte använda sitt eget vatten. Därför det är för aktivt. Utan då måste man köpa, så då köper man vatten från kurorten som ligger en dal längre bort. För det har en annan mineralsammansättning som istället är lugnande och dämpande för huden när det gäller just känslig hud. Mm. Så det här är, vatten kan vara en väldigt aktiv komponent. Och både inom sjukvård, alltså som hälsobefrämjande inifrån, men också därför också ha en stor påverkan på huden. Mm. Så det kan vara skillnad på vatten och vatten.
Mm. Wow, det där är väldigt häftigt tycker jag att lyssna på. För att man tror ju att vatten bara är vatten. Men det var en kvinna som var med på Nobelmiddagen. Jag tror hon är forskare. Men hon sa att hon vägrade dricka svensk vatten för att vi hade så mycket hormoner i vårt vatten. Och det var väldigt intressant. Då fick jag upp ögonen lite grann för just hur vatten faktiskt är olika i olika länder, eftersom vi vet att i vissa länder kan vi ju inte dricka vattnet för att det kanske är för mycket klor eller liknande.
Ja, och det är ju sånt som människan tillför på olika sätt, och dels därför att rena det från bakterier och annat sånt som kan göra oss sjuka. Aha. Men det är också så att vatten är ju inte bättre liksom än det vi gör det för. I Sverige har vi ju ursprunget liksom med våra fjällvatten och mycket annat sånt där är ju väldigt rent och klart vatten. Ja. Men våra insjöar är ju inte särskilt rena som de ser ut idag, utan då måste man rena vattnet. Mm. Och där är det så att tekniken för att rena vattnet går ju framåt väldigt mycket, men vi har fortfarande väldigt svårt att i alla reningsverk som finns i Sverige idag att hantera läkemedelsrester till exempel. Och en del andra sådana här miljöskadliga ämnen också som bekämpningsmedel och annat sånt här som kommer ut i våra vatten. Mm. Och det gör också att vattenkvaliteten kan vara svår just det. Och vi ser ju hormonstörningar i fiskar och mycket mycket annat sånt här, och vi har dioxin, vi kan inte äta lax till exempel från Östersjön så ofta. Därför att det påverkas av det som finns i vattnet. Precis. Och med det också så finns det ju i sediment och i växter och annat, havsväxter och så som finns runt kusterna. Så att, men ändå ska man säga det också att vi har väldigt bra vatten i Sverige jämfört med i många andra länder.
Ja,
så att man ska inte vara rädd för att dricka vatten på det viset. Men som sagt, när det gäller just det här med att få det i hudvård så får man välja. Det finns ju alltid en vattenfas i krämer.
För du måste ha en vattenfas, eller säger man vattenbas?
Vattenfas skulle jag vilja säga. Mm. Och det hävdar jag på, därför att det finns ju många som uttalar sig då om att vatten, ja men det är billigt och det fyller ingen funktion i hudvård och så, utan vi har istället till exempel, finns aloe vera i våra produkter, eller vi har grönt te i våra produkter, vi har inte vatten. Men brukar jag säga, men hur mycket vatten är det i en kopp te? Det är rätt mycket. Hur stor del består aloe vera av vatten? Jo, det består till 95-97% av vatten. Mm. Så att, eller också kan det vara då källvatten eller vanligt vatten. Det beror helt och hållet på hur man tillverkar sin hudvård och recepturer och annat sånt här. Men att säga att nej, att försöka liksom göra vatten till en dålig ingrediens i hudvård, det tycker jag är också, det är lite oschysst. Därför att det måste vara det. För att om du inte har någon vattenfas i produkten så blir det salva. Då blir det liksom hårt och det går liksom inte att smörja in det på huden. Så du måste ha någonting som har en vattenfas i för att du ska kunna göra bra hudvård. Så att det här är också lite konsumentupplysning tycker jag också, lite kunskapsbehov. Precis. Av att det är viktigt, för att annars blir det ingen trevlig hudvård.
Nej, precis.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Solskydd.
Ja.
Och just solskador, jag tänker det är ju någonting som stressar huden.
Ja.
Just att vi solar och förstör hyn och rynkor uppkommer och så vidare. Kan vi prata lite grann om det?
Absolut. Då är det ju så att vi tror ju väldigt mycket att huden åldras i förtid av alla möjliga olika faktorer. Men den enskilt största faktorn till att huden åldras i förtid, det är solen. Mm. Och vår exponering för solen. Att vi solar så mycket som vi gör. Och där är det så, men det är också tveeggat. Det finns inget svart eller vitt där heller, för vi behöver solen. Mm. Vi behöver solsken och solljus av många olika anledningar. Men en av de viktiga är att vi ska kunna bilda D-vitamin, för den bildas i huden när solen lyser på huden. Men därifrån till att överexponera oss och bränna oss, det är ju när vi bränner oss i solen, det är då huvudsakligen de här skadorna uppkommer, kan man säga. Så solen är en stor faktor, och det är framförallt det vi kallar för UV-strålning som kommer ifrån. Det finns tre olika sorters strålning som har bokstäverna A, B och C.
Just det.
Och där är det så att C, det kommer väldigt sällan och inte alls ner till jordklotet, för det filtreras genom ozonlagret som vi har runt om. Men UVA och UVB, det går ner igenom, och det är det som träffar oss. Och de har också olika egenskaper, där UVB är det som gör att vi blir bruna. För de strålarna går ner en liten bit i huden, de triggar igång melanocyterna, som de här cellerna heter, som gör att de innehåller pigment och som aktiverar dem så att vi blir bruna. Och vi blir röda utav UVB-strålar, men de går inte så djupt ner i huden. UVA däremot, de går väldigt djupt, eller mycket djupare ner. De går ända ner i det vi kallar för nästa lager, som heter läderhuden, och påverkar väldigt mycket kollagen och elastinfibrerna i huden. Och det kan man se väldigt mycket på till exempel personer som solariesolar väldigt mycket. För där får vi huvudsakligen UVA. Och de gör ju att huden blir läderartad, för den skadas av UVA. Och då börjar den försöka reparera sig själv genom att skapa nya celler. Som gör då att det blir ojämna strukturer i huden. Och det gör också att den blir läderartad. Den blir väldigt rynkig väldigt snabbt. Och den kan se helt förfärlig ut när man har utsatt den för mycket UVA-strålning. Så att, och det, UVA är också lite obehagligt på flera sätt, därför att det går igenom glasrutor.
Jaha.
Så att om du sitter...
Vad sa du?
Ja, ja. Det är så. Så att en utav, om du till exempel sitter och kör bil, så man ser att många långtradar chaufförer till exempel som sitter ofta med armen så här och utsätts för sol, så har de väldigt mycket solskador just på den armen. Och sitter du på ett kontor där du har mycket sol som går igenom, så behöver du sätta på någon typ av filter som blockerar UVA-ljuset, därför att det går igenom rutan och kan på det viset också, om man sitter länge, mycket, ofta och på samma ställe, orsaka skador på huden som du kanske inte ens förstår varför du har fått.
Nej, det här är ju typ det läskigaste jag har hört.
Ja, så är det.
Det här har jag aldrig hört talas om.
De är obehagliga, de där UVA-strålarna.
Ja, verkligen. Och det är det här som vi
behöver, och det är det här vi behöver skydda oss ifrån då. Ja. Och det gör vi då genom att vi, och sen, och framförallt då vi bleka nordiska svenskar som då kastar oss ner till Mallorca, Kanarierna, Thailand och solar, för att vi gillar att vara bruna. Det är ju fräscht och det är ju snyggt och kosmetiskt tilltalande, man ser pigg ut, och det är ju liksom en kultur vi har idag att man ska vara solbränd. Men där behöver vi verkligen tänka oss för lite grann. Och det är framförallt eftersom hudcancer är en av de snabbast växande cancerformerna som vi har. Mm. Och på stora delar av jordklotet. Och det är också därför att vi, men framförallt också här uppe i Sverige. Och det är därför att vi är för ovarsamma.
Ja, verkligen.
Men det betyder inte för den delen att vi helt och hållet ska låta bli att vara i solen. För vi behöver den också.
Mm.
Och där är det så, det har inte med, riktigt kanske med hudvård att göra, men vi har sett utav, hos väldigt många, framförallt kvinnor som kommer hit från andra länder och som har en annan kultur vad det gäller klädsel och så, som också ofta lever mycket inomhus och man har stora delar täckande kläder. När man bor längre söderut då, så kan man på något vis i de tillfällen där man inte behöver vara täckt utav kläder, så kan man ju få tillräckligt med sol, men inte här uppe och framförallt inte under vinterhalvåret. Så vi har ju sett att det finns en ökad förekomst av det vi kallar för engelska sjukan eller rakitis, det vill säga som skadar skelettet, så som vi hade förr i tiden här, därför att vi hade för mörkt och för lite solsken och för lite möjlighet att bilda D-vitamin, för det har att göra med skelettets uppbyggnad. Så det har börjat komma tillbaka igen, just det här att vi behöver alltså få solen, och det är inte alltid vi kan kompensera det med att äta D-vitamin heller. Till viss del kan vi göra det, men vi behöver även den här biten. Så att någonstans så måste man hitta balans. Precis. Och jag älskar det här svenska ordet lagom.
Du tycker om lagom? Vi är ju lilla landet lagom.
Ja, jag tycker om det i vissa sammanhang.
Jag älskar ordet balans. Det är så många av mina vänner som säger, men Jonna, tyst nu, prata inte om balans nu mer. Jag balans. Älskar det, och lagom, jag tycker också det. Det är ju helt sjukt att det faktiskt bara finns typ i Sverige.
Ja, det är
lagom. Jo, men det är ju det här balansen. Jag var faktiskt på Gran Canaria för bara några veckor sedan nu. Jag brände mig inte en enda dag under hela veckan. Jag var jätteduktig och ändå var jag ute i öknen och sprang omkring och exponerade mig för solen. Men jag är också väldigt duktig på att sätta på mig en t-shirt eller en tjock tröja om det nu liksom känns, och skydda huvudet och allt vad det nu är. Men sista timmarna innan jag skulle flyga så brände jag mig.
Yes.
Ja, men det är ju så hemskt. Men jag har faktiskt en kommande gäst framöver som vi ska prata om djupa solskador med, när det kommer till just det här, den här biten. Men jag visste, alltså jag är helt i chock här över UVA, att det kommer in på det sättet. Det skrämmer mig. Och så blir man inte ens brun.
Nej.
Utan det bara skadar.
Ja, på sätt och vis. Är det så?
Bubblan alltså.
Så att det är, och det gör då att om man sitter i sådana positioner eller om du har det, så behöver du ha solskydd på dig. Och då är det ju väldigt viktigt att ha ett bra solskydd. Och det här är ju en diskussion som återkommer varje år. Och igen det här som vi började prata om, det här med kemikalier. Det finns ju olika typer av solskyddsprodukter, och det finns de som innehåller det vi kallar för fysikaliska solskyddsfilter. Det är mineralbaserade, de innehåller oftast då titandioxid, och numera kan också, har EU godkänt även zinkoxid som godkända solskyddsfilter. nackdelen kan man säga med de här är ibland att de fungerar som en spegel kan man säga. Så de reflekterar UV-strålarna. Men då beror det igen på molekylstorleken, hur mycket de reflekterar. Mm. Och då har ju vi människor, vi är ju också då väldigt rädda för allt sånt här som låter konstigt. Och då så, om det är för stora molekyler så reflekterar de i och för sig ganska bra. Men å andra sidan så blir det gärna att du får en vit hinna på huden om du kommer i kontakt med vatten. Och det är ju kanske bra, då ser man också vad man inte har smort in sig och sådär. Men det är ju inte så himla kul kanske alltid.
Nej, man känner sig inte så vacker. Nej.
Och därför så finns det då, men om man då använder de här reflekterande filtren och gör dem i mindre storlekar, molekylstorlekar. Men då talar vi om nanoteknik. Mm. Och då går många i spin. Därför gud, det är ju farligt. Men då kan man ju lika bra säga att centimeterprodukter är farliga. Ja. För nano är bara ett mått. Mm. Sen måste man avgöra vad är det som är i nanostorlek. Mm. Och om det är farligt eller inte. Visst, nanostorlek på tungmetaller som vi har, men vi omger oss om dem jämt i våra mobiltelefoner, datorer och mycket, mycket annat. Precis. Det är ju inte så himla bra. Men om du har det i till exempel titandioxid eller någonting annat, så finns det ju ute i naturen i alla storlekar på molekyler. Och titan är ju också en av de sakerna som vi har mest, som vi tål bäst, för det är det som används i alla våra olika typer av proteser när vi får höftleder och när vi får mycket, mycket annat. Så det är någonting som kroppen tål ganska bra. Och då behöver man kanske inte vara så rädd för att ha det i nanostorlek. För det ska mycket till innan de kan penetrera huden och komma in och ut i blodomlopp och annat sånt där. För huden är en barriär.
Huden är en barriär.
Ja. Men sen har vi då andra sidan, så har vi så det är liksom de fysikaliska filtren. Sen har vi också det som i solskyddssammanhang då kallas för kemiska filter. Mm. Och kemiska filter fungerar inte som en spegel, utan de absorberar UVA och UVB-strålar istället. Okay. Och omvandlar dem till värme som sen dunstar på kroppen. Så att de har en annan funktion. Och när vi då pratar om kemiska filter så finns det två olika grupper. Det finns de som är helt syntetiska och det finns de som är klassade som organiska, som har en annan ursprungsfaktor eller ursprungsmodell kan man säga. Och de här kemiska filtren har ju också fått sån här fyskam, man kan inte använda det, man pratar om att det är hormonstörande, man pratar om att det påverkar spermiernas kvalitet hos män och allt möjligt sånt här. Men det finns väldigt dåliga belägg för det, och frågan är vilket är värst. Och när det gäller hormonstörningarna så finns det så mycket annat som kan vara det också. Mm. Men, så att man måste försöka tänka på, men vad är rimligheten i det här? Och det där talar med när man tittar på faktagranskning och sånt här. Och vetenskapen, vi har inom EU en vetenskaplig kommitté som har som uppgift att granska och att produkter är säkra för människan. Och då visar det sig att hur man än vänder sig så har man rumpan bak. Mm. För att om man tittar på titandioxid och zinkoxid, som är så kallade naturliga solskyddsfilter, så är det de som orsakar de största skadorna på till exempel barriärrev och annat, när vi tar en korallrev och annat sånt här. När det gäller de kemiska filtren så har de andra, just när man diskuterar det här med hormonstörande och egenskaper och annat sånt där. Men den vetenskapliga kommittén inom EU, de har ju till uppgift att göra så att de granskar all dokumentation, säkerhet, och bedömer om den är säker för människan att använda. Och där går ju liksom naturvännernas och läkarnas synpunkter går ju inte alltid ihop där.
Nej, precis.
Därför att, och det har att göra med vattenresistens och annat sånt där. För att om du ska ha ett solskydd som ska vara effektivt så kan det ju inte lösas upp i vattnet och bara försvinna. Utan det måste ju kunna stanna kvar på kroppen. Mm. Och det är också sånt här som gör att den här debatten blir så svår ibland. För att du måste välja väg. Antingen så är du ute i solen eller också befinner du dig i skuggan. Mm. Och är du i solen så sätter du på dig ett solskyddsmedel som du väljer efter det som du tror. Och då pratar man mycket om just den här vetenskapligt bevisade effekten och vänligheten och annat sånt där. Och säkerheten för människans hälsa. Mm. Och där prioriterar man många gånger den istället för någonting annat. Mm. Medan andra fragment eller andra hellre titta på naturen och skydda naturen och fiskar och annat sånt här. Och de här, det går inte alltid ihop.
Nej, jag förstår det.
Måste man tänka sig, men hur stort är det här, hur rimligt är det att göra sina val därefter? Det är ju så att man måste ju se till också till vad som finns bevisat, och det som gör mig lite orolig nu, det är, och det kommer ju från många då, jag har läst själv bloggar och influencers som skriver liksom att man börjar ifrågasätta vetenskap och vetenskaplig bevisning på något sätt. Man pratar om allt ifrån, ja, ska säga, kokosolja, det är jättebra solskyddsfaktor, för jag har provat det i Thailand och det funkar jättebra, det motsvarar kanske solskyddsfaktor 50. Hallonfröolja är ett annat sånt här exempel, och det är naturligt solskydd och det är jättebra. Och då säger jag, men har man dokumenterat det, har man visat att det verkligen är så? För risken man tar när man påstår det här och det blir en sanning, så blir det såna här alternativa fakta. Mm. Och om man nu verkligen vill att kokosolja eller hallonfröolja ska bli godkänt som ett solskyddsfilter, så måste man ju inkomma med den dokumentationen och få den granskad precis som allt annat. Mm. Att det är säkert för människan, att det verkligen skyddar emot solen. Mm. För gör det inte det, och du bara smörjer in det med den här oljan och så tror du att du har ett skydd, så blir man ju bedragen på ett ganska på ett oprofessionellt sätt.
Ja visst, och sen tänker jag också så här att den personen som testade det, den kanske har ett eget skydd i sin egna kropp, som kanske har en brunare hy, kanske inte tar emot strålarna som jag, som är väldigt ljus och fräkning. Jag kanske skulle bränna sönder mig.
Ja, men så kan det ju absolut vara. Men även om man själv har smörjt in sig med kokosolja och tycker att man inte bränner sig, så kan man inte påstå att det är utan att man har dokumentation för det. Mm. Att annat än egen erfarenhet.
Ja,
utan
precis.
Det krävs ju en oberoende dokumentation eller oberoende bedömning av hur det här funkar egentligen. Mm. Så att, och det här är ju någonting sånt som jag tycker, så ska man summera det här med sol och solskydd, så skulle jag säga så här att sola gärna, men gör det på morgonen eller på eftermiddagen när solen inte är så stark. Mm. Håll dig i skuggan mitt på dagen, och det här gäller ju särskilt när man åker söderut. Här uppe i Sverige, den här bleka solen som vi har på vintern och annat, så ta tillvara på den, säger jag. Mm. Men använd det med förstånd. Och ska du utsätta dig för sol och sola för att bli brun, så tycker jag att man ska använda ett väldigt bra solskydd med någon kombination utav de solskyddsfilter som finns på EU:s lista över godkända solskyddsfilter, och det är för närvarande, jag tror att det är 28 stycken idag. Mm. Som man som tillverkare utav hudvård och solskyddsprodukt kan använda på olika sätt i olika kombinationer, och där finns det ett väldigt stort urval.
Det var ett bra tips att gå in och kolla på faktiskt.
Ja.
Så att man har lite mera koll. Men vet du, vi ska faktiskt gå över på en annan grej. Något som fick mig att få upp ögonen för Anne-Marie Börlin. Och det är Anti-Blue Light.
Ja.
Denna olja
som
är faktiskt helt fantastisk och doftar helt gudomligt. Berätta mer om den.
Där är det ju så att Börlin också följer internationell forskning väldigt mycket över vad som händer och vad som sker och vad som påverkar huden på olika sätt, just för att ligga i framkant. Mm. Och det man kunde konstatera är att det här blå ljuset, kan vara lite knepigt att förklara för, om man har glömt bort skolfysiken. Men det man kan säga så här är att jag brukar försöka förklara genom att man, om man tittar på en regnbåge så har du många olika färger på regnbågen. Det är liksom olika band utav färger. Och tillsammans, och det här speglar sig ju regndroppar då när solen skiner på den, när det har, och tillsammans så gör det här visuellt vilken blandning utav energi som finns, för varje sånt här band har olika energi, och tillsammans så bildar det ljuset, alltså vårt dagsljus. Och sen är det så att de ljusbilderna då har olika hastighet, olika frekvens, olika energimängd. Och just regnbågens färger är det vi kallar för visuellt, visible light, alltså synligt ljus. Och det finns ju precis överallt. Och i det så ingår också det här blåljuset. Det finns som en del i det. Det som vi inte kan se, det är UV-ljuset som vi har pratat om. För det är osynligt för ögat. Men sen i bandet ovanför, så det blå-violetta ligger längst ner i regnbågen. Och det är det som är nästa steg. Och det har man upptäckt då i forskare. För man har funderat över varför vi har så stor påverkan på huden. Och inte bara kunna förklara det av solen. Utan att det finns någonting annat.
Ja.
Och då har man konstaterat att det här så kallade blå ljuset, som också ibland kallas för HEV-ljus, och det består för High Energy Visible Light. Det har en tendens att gå djupare ner i huden. Det har en annan frekvens i energin, så det går djupare ner i huden än vad både UVA och UVB gör. Och då blir det en faktor som påverkas, det skapar fria radikaler, det är någonting som bryter ner olika typer av enzymsystem i huden som gör att den åldras i förtid och att den skadas på olika sätt, huden. Och just det här blå ljuset, som sagt, det finns i dagsljuset, det finns överallt som en naturlig källa. Men det som är trixet är att vi människor skapar så otroligt mycket större exponering för det här blå ljuset. Det gör vi genom att vi har dataskärmar, mobiltelefoner, vi har ljus, ledljus, vi har neonljus, vi har lysrör, vi har tv-apparater. Vi befinner oss inomhus i denna, ska vi kalla det för,
ständiga exponeringen. Ja,
ja, så vi har en extremt hög exponering just för det här blå ljuset. Och det var det som låg bakom Berlins då, försök att hitta någonting som på olika sätt kan blockera det blå ljuset. Och det har man då hittat, och det är oftast och i det här fallet så har man hittat och identifierat en antioxidant som kommer ifrån tagetesblomman. Man utvinner ett extrakt ur det här, och där finns det en dokumenterad effekt av att det blockerar det blå ljuset. Så att det har man tillsatt då, just det här specifika extraktet som är dokumenterat effektivt mot det blå ljuset.
Just det.
Och det finns en film på Facebook, som man, eller på YouTube, förlåt, på YouTube, där man kan se hur det funkar. För man kan alltså lysa med en blåljuspenna genom den här oljan eller en annan olja och se liksom att det är totalt blockerat utav det. Så 2-3 droppar utav den här ansiktsoljan under sin vanliga dagkräm om du ska sitta mycket framför skärm och jobba. Och det är framförallt skärmarbetet som gör att vi utsätts så mycket för det här blå ljuset.
Ja.
Och många av oss sitter ju kanske 8 timmar om dagen. Och sen inte nog med det, utan sen läser vi på läsplattor och vi sitter med mobiltelefonerna och mycket annat sånt där.
Och de plattorna blir ju bara större och större.
Ja.
Om jag tänker telefonen, för det är ju inte som den här lilla skärmen som man hade liksom på Nokia-telefonen, utan nu
Nej.
Är den ju nästan lika stor som en dator. Och
ja.
Så har vi iPads och så vidare.
Ja, precis.
Så tänk då i längden när man...
Ja, och det här är ju kanske en långsiktig effekt som du har, som du ser med tiden, just det här med att huden har en tendens att åldras i förväg. Och sen är det ju många som upplever att man blir, att huden blir väldigt stressad när man sitter framför datorn. Många rodnader, fnasighet, torrhet.
Jag brukar känna värmen.
Och värmen, ja. Ja, precis.
Och det är ju, då känner du ju strålningen som kommer mot huden.
Ja, och det är oftast att det blir nya moderna skärmar skulle jag säga, har ju nog inte så stor del strålning i sig som tidigare. De avger visst ljus och framförallt mycket av det här blåljuset. Men det är ju mest det här att det blir en förändring i magnetfälten som ligger runt skärmen. Ja. Som gör att de här... och där är det ju så att man strävar hela tiden efter en balans. Om du har negativa joner så försöker de bli positiva. Du kan se som en magnetfunktion till exempel. Och genom att de ska neutraliseras så dränerar de huden på vissa såna här vissa joner som gör liksom att de och det gör att huden dräneras på olika typer av fukt och egenskaper som man har, så därför behöver man se till att man har lite balans där.
Balans, där sa du det igen. Balansen. Jag har ju lite om, jag är ju väldigt nyfiken på alger.
Ja.
Jag tänker att vi ska försöka avrunda lite grann. Och jag tänker att vi ska avrunda med alger.
Mm.
Och sen den här berömda hyaluronsyran som jag aldrig kan
säga. Uttala. Ja, ja, precis.
Jag ser den här hyllor och hyl.
Hyja. Vad heter den nu igen? Hyja.
Den här hyan. Ja. Hyansyran. Ja. Nej, den är så jobbig att säga. Och jag tror inte det är någon som riktigt lyckas säga den rätt. Förutom ni som jobbar med det.
Förutom att jag har jättesvårt att skriva den också. Jag vänder alltid på UR när jag sitter så nära varandra.
Men alltså, den är hemsk. Man pratar ju om... Vi har ju varit inne på det lite grann. Just det vi stoppar i oss. Och ni skrev så himla bra... Vad jag inte kan äta, eller det kanske är du som har skrivit det?
Nej, det är ett citat faktiskt från Ann-Marie Linder, grundaren av Börlin.
Ja. Alltså, vad jag inte kan äta sätter jag inte heller på huden. Och det är så jäkla bra tycker jag. Det är sant.
Ja.
Det du inte vill stoppa i det, varför ska du då stoppa det på huden?
Ja, det är så.
Eller i håret.
Och det är ju så att huden är faktiskt vårt största organ. Och det är inte många som tänker på det. Och där är det också så att den har en oerhört viktig funktion. Eller många funktioner. Den fungerar som en barriär mot omvärlden. Den fungerar som en temperaturregulator. Den ser till att vi har tillräcklig balans av fukt och annat i kroppen. Och den har extremt många olika funktioner. När det då gäller just om vi tar hyaluronsyran först.
Mm.
Så är det så att hyaluronsyran är ett kroppseget ämne. Det är vår kroppsfuktbank kan man säga.
Ja, ja.
Och en vuxen person har ungefär 15 gram hyaluronsyra i sig. Och det är någonting, och ungefär 50% av det finns i huden.
Mm.
Och det är också därför som, och hyaluronsyra det är ett geléliknande ämne. Som kan, om man renframställer så kan det alltså ungefär binda 1000 gånger sin egen vikt i vatten.
Mm.
Och det här upptäckte man ju, plus att det fungerar som ett smörjmedel i leder bland annat. Och det här upptäckte man först så många gånger annars inom veterinärmedicinen.
Mm.
Så att, och då kunde man utvinna, förr i tiden så utvann man hyaluronsyra bland annat ur tuppkammar.
Aha,
ja, som tuppkammar. De är geléiga och sladdriga, sladdriga och så här. Ja. Och det använde man då inom veterinärmedicinen sen i injektioner i leder och knän och i knäskålar och fötter och leder och annat för att öka smidigheten och smörja lederna för när djuren hade ledproblem. Och sen har man upptäckt det här även hos människan och att det finns ju, och därför så har man också hittat möjlighet att kunna skapa en kopia av det här, för tuppkammar finns det inte tillräckligt mycket av.
Mm.
Och sen många som tycker att det är oetiskt också. Såklart. Att använda det.
Mm.
Och i Börlins fall då, så har ju Börlin en etisk kod att vi har ingenting utav döda djur i våra produkter, och de testas inte heller på djur. Och för det är liksom någonting som man, det har varit etik redan från början utav Ann-Marie Linder när hon skapade det här varumärket. Men just hyaluronsyran sen, så lärde man sig att man skulle kunna göra som en kopia utav den, och genom att en gästkultur, så man odlar en gästkultur och ur den så framställer man ren hyaluronsyra. Och där har tekniken gått framåt oerhört mycket, så att det är det som man använder idag som fillers inom den estetiska kosmetiken, där du sprutar i läppar och fyller ut linjer och rynkor och annat sånt där. Och i och med att det är en kroppsegen substans så konsumerar ju huden det här med tiden.
Ja.
Och ju äldre vi blir, desto lägre blir den naturliga produktionen av hyaluronsyra. Och då har den, förutom att användas som injektionsmedel, så har man också upptäckt att den gör en väldigt stor nytta att ha den även i krämer utav olika, i serum och i krämer. Och då när du lägger den på huden så har den olika funktioner beroende på storleken på molekylerna.
Just det.
Lite större molekylerna, de ligger som, lägger sig som en liten skyddande film på huden och skyddar mot miljöpåverkan, eller pollution som det heter på svengelska. Medan om du har den i lite mindre molekyler så går den lite djupare ner i överhuden, där den har en fantastisk förmåga att binda fukt och att också stimulera, stimulera huden till att behålla fukt på olika sätt. Det finns ju alla molekylstorlekar då, från större till nanostorlek.
Mm. Och det här har vi ju exakt samma sak inom frisöryrket.
Ja.
Och hur vi pratar om varför vissa färger fäster på håret och varför vissa färger inte fäster på håret.
Mm.
Mm. Oj, det här är så häftigt. Och alger, nu ska vi prata lite grann alger.
Ja.
Alger har ju en jättebra inverkan på kroppen inifrån. Så att äta mycket alger är bra för immunförsvaret och tutti valuti. Men vad gör det då för huden?
Samma sak.
Det är samma sak.
Ja.
Ja, jag blir så glad. Var får ni era alger ifrån?
Det kommer från hela världen kan man säga. Ja. Och där man försöker hitta också då alger som är odlade i såna här skyddade områden. Det är vissa alger som kommer, beror lite grann på vilka det är. Men det finns vissa av dem som kommer ifrån Japan.
Mm.
Det finns vissa som kommer från norska kusten. Som är röda alger och bruna alger som kommer från Västerhavet. Det finns, de kan komma från väldigt många olika områden runt om i världen. Och där försöker Börlin att alltid då hitta de som är, kommer ifrån skyddade områden. Det finns utanför Irlands kust också, långt ute i havet där, så finns det speciella algodlingar. Och det är ju en spännande utveckling som har påbörjats genom att se vad kan vi använda algerna till. Och de har olika, väldigt många goda egenskaper. De kan stimulera huden på olika sätt. De innehåller proteiner, de innehåller kolhydrater, de innehåller vitaminer, de innehåller mineraler. Väldigt mycket sånt här som vi människor behöver.
Mm.
Men som vi med den kosthållning vi har idag oftast får för lite av. Och det är ju framförallt en oerhört stor resurs när det gäller mathållningen.
Mm.
Och det är lite roligt i Japan till exempel, på ön Okinawa där blir ju människorna oerhört gamla, håller sig vitala, de arbetar upp i närmare 100-årsåldern. Jag fick en rolig historia, det var en kvinna som hade blivit utsedd till, vunnit en skönhetstävling i Japan där, och hon var 84 år gammal.
Oj.
Till stor del levt på alger i hela sitt liv och även använder det utvändigt, alltså på
utvärtes.
Huden. Ja, utvärtes på huden. Och då är det så att man kan använda alger på väldigt många olika sätt. Man kan fragmentera dem, alltså mala sönder dem och använda dem som de är. Du kan också utvinna koncentrat ur dem. Du kan utvinna extrakt ur dem. Du kan arbeta med bara vissa aktiva molekyler i algerna som du vill ha, beroende på specifikt vad det är för egenskap du vill ge ett serum eller en kräm, om vi nu pratar hudvård.
Mm.
Och så finns det olika egenskaper. Det finns en specifik alg till exempel, eller en typ av sjögräs som växer precis i brytpunkten mellan sötvatten och saltvatten.
Mm.
Och då får de liksom olika egenskaper också.
Mm.
När sötvattnet sköljer ut ibland och saltvattnet får in dem ibland också, så får de väldigt specifika egenskaper. Och salter är också någonting som kan vara väldigt bra för huden i olika sätt. Så de kan vara väldigt läkande också, väldigt normaliserande och lugnande för huden, samtidigt som de också är väldigt renande. För du kan alltså Man brukar prata om att man ska detoxa sig invändigt och i huden. Och där spelar, kan alger och sjögräs spela en väldigt stor roll. Mm. Och sen finns det olika då sötvattensalger och saltvattensalger och de som trivs mitt emellan. Mm. Och en av de vanligaste sötvattensalgerna är ju spirulinan.
Just det. Jättemycket
och den
spirulina.
Äter vi jättemycket och den är nyttig och den tillför massor med olika nyttigheter.
Eller det är alldeles för få som äter spirulina kan jag faktiskt tala om. Det är mestadels de som har fått för sig att det är väldigt nyttigt och det är ju sant. Den är ju väldigt nyttig.
Ja.
Och immunförsvaret håller sig uppe kan jag säga.
Absolut, och det, jag tycker det är jättebra. Det kan man ju ha spirulinapulver som du kan blanda i juice eller du kan blanda. Många har ju svårt att ta den lite grann den här fisksmaken eller sjösmaken kan man säga.
Nej, men det är så äckligt. Jag tål inte. jag bara öser på med citron. Mm.
Ja, man kan blanda det med citron eller apelsin eller vad som helst. Hälla en matsked eller en sked i yoghurten eller vad som helst. Och såna här greens som ju är väldigt nyttigt och så. Så att, framför mer alger, både utvändigt och invändigt. Vi har till exempel en algmask i vårt salongsortiment. Och vi har nu utarbetat en ny ansiktsbehandling. Det kommer ju lite grann som motpol till att inom hudvården att det blir väldigt mycket mer maskiner och det blir kemiska peelingar. Du ska vara ganska tuff mot huden i rynkjaktens hets på något sätt. Men vi har tänkt att man ska kunna göra det här på ett lite annorlunda vis. Att vi har skapat en ny sån här behandling. Vår hudterapeut som har jobbat med det här, en kombination av olika serum och alger med massageteknik i olika former som både jobbar med lymfan, som jobbar med bindväven och som även går ner muskulärt. Och det är en fantastisk behandling. Ja. Och där avrundar vi den med en algmask just som är gjord av olika typer av havsalger sammansatt för att den ska ha olika effekter som lägger på som en mask och som får sitta på en 10 minuter eller någonting sånt som man sen rullar av.
Det där låter väldigt intressant. Nästan så att man vill testa den där, va?
Ja, absolut.
Ja. Vi avrundar där och jag känner att vi har fått med så jäkla mycket bra information. Jag är så nöjd.
Vad roligt.
Ja, och vart får man tag på dig? Jag känner att efter det här avsnittet kommer många vilja få reda på mer om Anne-Marie Börlind och företaget.
Ett bra sätt är ju att slå en signal eller skicka ett mejl till exempel. Vårt företag heter Nature Treats. Vi har huvudkontoret i Östhammar. Mm. Jag själv är ofta i Stockholm eftersom jag bor här. Mm. Jag håller ofta mycket föreläsningar också och berättar just om det här med hur det hänger ihop, det inre och yttre hälsan och hur man förklarar ingredienser och råvaror på hudvård och annat sånt här. Så att det är väl bra. Irene at Nature Treats. Treats.se.
Just det, bra. Och jag kommer att lägga upp det här på alla mina medier. Ja. Of course, det gör jag alltid. Men tack så hemskt mycket, Irene.
Tack för att jag fick komma.
Ja, det här har varit underbart.
Det var
roligt. Och du och jag på återseende, det kan jag nästan sätta 100 spänn på. Och tack till alla er lyssnare där ute. Och fortsätt lyssna, för det kommer massa mer häftig information. Puss och kram till alla er. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.